ska fortsätta i serien genom Efesierbrevet. Vi är fortfarande kvar i kapitel 4. Nu avslutar vi kapitel 4. Vi är i de sista verserna från vers 29 till 32 ska vi titta på här den här morgonen. Jag ska ta och läsa ifrån vers 17 så vi får med sammanhanget. Och sedan går vi igenom 29 till 32, de sista verserna i kapitlet. Så Efesierbrevet 4 börjar läsa från vers 17. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de ut sig i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Okay. Paulus använder här, om man ser på sista versen, vers 32, så jag var på svenska, var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Här använder han ett hebreiskt ord, eller grekiskt ord, chrestos, som jag tror vi tittat på tidigare i den här serien, som i bokstavligen betyder snäll. Var snäll. En del tänker sig idén om att vara snäll som att då är man lite dum och man låter folk göra som de vill och man är bara en snäll kille. Läste faktiskt i morse lite om den här tanken på att det finns snälla killar. Jag hade i huvudet en sång av Alice Cooper som heter No More Mr. Nice Guy. Jag vet inte varför jag tänkte på den sången. Men det är en bra sång, en fin sång. Där skrev han om, han reagerade på att hans mammas församling inte gillade sin sons, eller hennes son, alltså Alice Cooper, hennes val av karriär. Men han tyckte själv att han hade alltid varit så snäll och så kristen och allt sånt. Men de tyckte inte om honom ändå. Så då tänkte han, no more Mr. Nice Guy. Och så, ja, så kom jag in i kaninhålet och läste vidare om Nice Guy. Det har skrivits flera böcker om Nice Guys, snälla killar. Att det är folk som låter andra trampa på en och de tror att bara de är snälla mot alla och låter alla trampa på dem och gör massa snälla saker mot alla så ska de få det de vill ha. I själva verket så är dessa inte egentligen snälla killar, utan de gör det för att de har egoistiska baktankar bakom det. Bakom att vara snälla. Och så leder det till slut till att de inte alls får det de söker efter. De blir istället, fortsätter folk att trampa på dem, behandla dem illa. Så säljs moralen bakom de här böckerna som folk har skrivit, sådana här livsgurus och livscoacher, är att du ska inte vara en nice guy. Du ska vara elak. Du ska vara lite elak, för då respekterar folk dig. Då får du det du vill. Då har du självförtroende och folk lockas till det och kommer att göra som du vill. Det här är två olika felaktiga diken som finns, förstås. Vi ska vara snälla på ett bibliskt sätt. Bibeln förkastar inte ordet snäll. Den säger att Gud är snäll. Gud har varit snäll mot oss. Och inte på ett löjligt, fjantigt sätt. Ett sådant sätt som bara låter folk göra som de vill. Och så vidare. Men Gud har varit snäll mot oss och vi ska vara snälla. Så Paulus avslutar här också med: var förlåt varandra, benåda varandra så som också Gud i Kristus har benådat er. Detta är hans sensmoral. Hans allting som han bygger på är det här att Gud har benådat oss. Gud har förlåtit oss. Gud har varit snäll mot oss. Därför ska vi benåda varandra, vara förlåtande mot varandra, vara snälla mot varandra. Många ser de här, om man skulle läsa, och där har jag påpekat, jag varje gång, att Paulus kommer alltid in på de här sidorna i hans brev där han ska säga till församlingen vad de ska göra. Ni ska klä av er den gamla människan, säger han här. Klä av er den onda människan som är bedragen av sina begär, i vers 22 eller vers 20. Den orena, onda människan ska ni klä av er, och ni ska lägga bort lugnen, alltså klä av er lugnen, vers 25. Ni ska sluta stjäla, ska klä på er en ny människa, lägga bort synden, lägga bort det onda, lägga bort alla de här synderna som man går igenom, lugn, stöld, förtal, bittra ord, elakhet, sådant som bedrövar den helige ande. Ska lägga bort det här och börja leva heligt, leva rent, leva rättfärdigt, börja följa Guds budord. Och ser man på halva delen av Paulus brev, och det är många som gör det och säger att Paulus, han var fortfarande en farisé. Han var en gammal farisé som blev kristen. Han hade kvar de här delarna med lagiskhet. Vi måste följa lagen. Vi måste göra massa saker. Och så tänker många att Paulus, han var fortfarande en farisé. Han tog bort det som Jesus pratade om, att allting var bara tro och nåd och ingen lag, enligt vad de tänker sig att Jesus sysslade med. Förstås så är allting konsekvent med varandra, men som de ser det så kom Paulus in. Han var en person som ville utrota kyrkorna och såg att det gick inte, så han ändrade taktik. Det är deras teori om det hela, är att Paulus ändrade taktik. Han kunde inte förfölja församlingen, han kunde inte döda alla kristna. Det bara växte och växte. Så han ändrade taktik och sa: istället ska jag infiltrera kristendomen. Och jag ska börja lära ut laggärningar. Ta bort frälsning genom nåd och lära ut att man måste följa lagen och måste göra massa saker. Så de ser på den här första delen av, eller andra delen av Paulus brev, andra delen av Efesierbrevet, och ser att Paulus var en farisé. Han säger till de kristna vad de ska göra och inte göra. Han tar bort nåden. Allting ska ju vara nåd. Vi ska göra vad vi vill. Synda hur mycket vi vill. Allting är ju förlåtet redan. Men vi får komma ihåg och påminna om vad vi redan läst i början av Efesierbrevet. Att allting är nåd. Han säger i 2:8-9, av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, inte genom gärningar. Guds verk är ni skapade till goda gärningar för att ni ska vandra i dem. Paulus bekräftar att frälsningen är av nåd och beskriver målande i första kapitlet om hur vi är. Det är så stor nåd att den här frälsningen ägde rum redan innan vi existerade. Redan innan vi fanns till så hade Gud bestämt att frälsa sitt folk, vissa individer, innan de hade fötts, innan de hade gjort vare sig gott eller ont. Så hade Gud valt att ta upp vissa personer som sina barn och frälsa dem. Och att Jesus Kristus skulle komma i tiden och dö för dem. Ge sitt blod för dem. Och att sedan skulle de få den helige ande som bekräftelse. För att de har blivit frälsta. De har kommit till tro på det här budskapet om frälsningen. Blivit frälsta. Hört evangeliet. Paulus visar att nåden är så stor. Att det var Gud som gjorde allting innan vi ens fanns till. Innan vi ens var påtänkta. Och sedan är vi frälsta till att göra goda gärningar. Vi är inte frälsta av våra goda gärningar. Men vi är frälsta till goda gärningar. Gud har gett sin helige ande i de kristna. Han har gjort dem till nya skapelser. Han har skapat dem till goda gärningar för att de ska vandra i dem. Det är det som han fortsätter med här nu i de här delarna. Och det är därför han går igenom alla de här detaljerade buden. Han lägger ut tydligt och praktiskt hur det är att lämna synden och att börja lyda Gud som den nya skapelse som man är, med den helige ande boende i sig. Och att det är ett successivt fortsatt avläggande av onda gärningar, ett avläggande av den gamla naturen. Och ett successivt påklädande genom att man tar bort mer och mer synd från sitt liv. Och lägger till, börjar göra mer och mer gott. Det är inte en direkt perfektion att man blir perfekt direkt. I så fall hade Paulus inte alls behövt skriva det här till församlingarna. Vi hade bara blivit automatiskt perfekt heliga och syndfria och levt perfekt och inte behövt någon lärare som undervisar oss i hur man ska leva för Gud. Men här säger Paulus också att Gud har gett församlingen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister för att fortsätta bygga upp Kristi kropp. Till att nå fram till den fullkomliga mognaden. Paulus gör sitt jobb här som apostel, undervisar församlingen hur de ska leva. Tidigare har vi här sett att han har sagt att vi ska lägga bort lögnen och tala sanning. Vi ska inte förtala varandra. Vi ska inte ljuga om varandra. Grips ni av vrede, synda inte. Sedan tjuven ska sluta stjäla och börja göra gott och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han kan dela med sig åt det som behövs. Man kan säga att han har gått igenom två av de 10 budorden: lugn, att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa, har gått emot stöld. Tjuven ska sluta stjäla och börja göra gott istället för att ta ifrån andra, börja arbeta, tjäna egna pengar och ge vidare pengarna till andra. Varje budord har ett positivt. Varje budord som förbjuder någonting har någonting positivt att säga också. Ska inte bara undvika att göra synda utan också göra aktivt, positivt, göra goda saker. Ursäkta. Och sen kommer han så kommer han till våra verser här. Vers 29. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Här säger han i grekiskan. Nu ska inte, eller det smutsiga ord som svenskan säger betyder egentligen inga ruttna ord eller förmultnade ord. Ruttna, ruttet. Sånt som smakar illa, som ser illa ut. Gammalt och unket, fult, smutsigt, ruttet. Inget ruttet ord ska gå ut ur eran mun, ska komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Vad är skillnaden här då? Han har sagt att ni ska lägga bort lögnen och tala sanning. Det är också en rutten sak att ljuga om andra. Tala bakom ryggen på andra. Säga falska saker om andra som inte stämmer. Här tror jag Paulus går in mer på ett annat av de 10 budorden. Nämligen hädelse. Du ska inte häda, eller du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Vad är skillnaden då? Det är ett sorts förtal mot Gud eller mot andra. Men det är också en ruttenhet, någonting som när man säger saker som är fula om andra. Inte nödvändigtvis att man ljuger om dem, men att man säger någonting ruttet om en person, vad man tycker om den personen eller vad man tycker är fel, vad man tycker är dåligt, och man säger det på ett ruttet sätt. Man kan säga att det går att häda mot Gud. Man säger någonting illa om Gud. Man tycker någonting om Gud är dåligt. Eller man säger någonting hädiskt om Gud. Det ska givetvis inte komma över era läppar. Man kan också säga någonting hädiskt om andra människor. Men då är det att man smädar istället. Alltså man talar illa om någon. Grekiska ordet blasfemia, som ordet blasphemy kommer från, alltså hädelse, är någonting som går att säga både om Gud och människor. Det betyder bokstavligen att säga någonting illa om någon, antingen om Gud eller om sin nästa, eller än värre, om vi skulle säga det om varandra i församlingen. De här smutsiga och ruttna orden skapar grämelse. De skapar bedrövelse. De gör människor ledsna, sorgsna. Så motsatsen är att istället säga det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Säg till och med att det här ruttna orden kan bedröva den helige ande själv. Gud själv kan bli bedrövad av våra ruttna ord. Inte bara att vi kan göra varandra bedrövade med vad vi säger. Vi kan också göra Gud bedrövad av vad vi säger och gör. Men här säger Paulus, ni ska säga det som bygger upp. Och gör gott och blir till glädje för den som hör det. Han menar inte att ni ska bara gå runt och säga trevliga saker. Ni ska säga uppbyggliga saker. Det kan vara fel hos någon i församlingen. Någon kan ha ett felaktigt beteende. Någon kan uppföra sig illa. De som talar illa om andra uppför sig illa. Använder smutsiga ord om andra uppför sig illa. Men de som de talar om kan också faktiskt vara personer som har någon synd, något syndigt beteende, någonting som skadar eller är dåligt mot andra. Paulus menar inte här att ni ska bara stå och säga trevliga saker om de här personerna eller vara trevliga. Vara snälla på ett felaktigt sätt. Vi ska säga uppbyggliga saker om dem. Tillrättavisa dem också. Säg att de har fel, att de gör fel. Men inte på ett ruttet sätt. Inte på ett sätt som är att jag ska sätta dit den här personen. Han ska känna det. Han ska få så han tiger. Inte på det sättet. Utan på ett uppbyggligt sätt. Jag ska, den här personen syndar på något sätt. Beter sig illa på något sätt. Och jag ska tillrättavisa min broder. Så att han kan rätta till sig. Så att han blir uppbyggd. Så att han kan överge den här synden. Och börja göra bra. Göra rätt. Göra det som är rättfärdigt istället. Så att han blir uppbyggd. Så att han blir glad. Och så att alla andra som blir påverkade av hans synd också blir glada när de ser att han eller hon slutar med det här. Så att det blir till glädje för den som hör det. Det bygger upp där det behövs. Inte på ett sätt som talar illa. Inte heller på ett sätt som bara är inställsamt och låter allting vara okej. Utan på ett sätt som bygger upp och uppbygger. Och inte bedrövar någon, inte bedrövar den helige ande. Det han är inne på här är att det behövs också tillrättavisningar, förmaningar. Det är det han själv gör också. Vi kan se på hans eget exempel hur Paulus skriver när han tillrättavisar. Han kan använda skarpa uttryck Han kan gå hårt fram. I andra Korintherbrevet skriver han om sitt brev där han hade gått hårt fram och gjort folk bedrövade. Men det var inte heller fel på det sättet, för det var en gudaktig bedrövelse. Det var inte en sån som bedrövade den helige ande, utan det var en bedrövelse, en sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse. Så givetvis ska man ingå det här att bli bedrövad över sin egen synd. Om man blir tillrättavisad för att man syndar, så ska man bli bedrövad över sin egen synd och glad att ha blivit tillrättavisad, så att man kan omvända sig ifrån det. Tillrättavisningen sker inte på ett smutsigt sätt eller ruttet sätt, utan på ett heligt, ett rent sätt. Ni har fått den helige ande som sigill för befrielsens dag. Kristna har den helige ande boende i sig. Med den här vetskapen så vet vi att den helige ande vet vad vi tänker. Han finns inne i oss. Jag är övertygad om att den helige ande är i varje kristen. Han är allestädes närvarande och allt det här. På ett särskilt sätt så är den helige ande inneboende i varje kristen. På ett personligt sätt, på ett verkligt sätt, på ett lokalt sätt. Och anden vet vad vi tänker, vad vi gör. Han ser allting vi gör. Kan bli bedrövad över vad vi gör. Så här säger Paulus: bedröva inte Guds helige ande. Varje kristen känner en bedrövelse över sin synd. Och det är någonting som ges av den helige ande. Igen, den här vetskapen gör att vi också kan tillrättavisa våra syskon, för vi vet att de kommer att ta emot det. Vi vet att vi själva har den helige ande som reagerar. Vi mår dåligt när vi syndar. Vi får dåligt, inte bara dåligt samvete som alla andra, utan förstärkt en bedrövelse, en känsla inombords. Det är många som säger att, många som är kristna, som jag tror är uppriktigt kristna, verkligt kristna, verkligt födda på nytt, verkligt frälsta, verkligen har den helige ande i sig, men de saknar visshet, de saknar frälsningsvisshet. De tror att de inte är frälsta, för de syndar. De vet att de syndar. De tycker att de syndar så mycket så att de går runt och känner ingen visshet om sin frälsning. De har kanske någon speciell synd i sitt liv som de brukar syssla med, som de kämpar emot, och de saknar visshet om sin frälsning, för att de tänker att jag kan inte synda så här om jag verkligen är kristen. Det måste vara något fel. Jag måste vara fortfarande en syndens slav, död i mina synder. Men jag är övertygad om att många av dem här verkligen är kristna och födda på nytt. Därför att det de gör bedrövar den helige ande i dem. Och den helige ande får dem att känna det som att de inte är frälsta. Den helige ande vägrar att ge dem frälsningsvisshet. Även om de är frälsta. Men på grund av synd i ens liv så ska de inte ha frälsningsvisshet. För att de ska känna allvaret. De ska förstå hur allvarlig synden är. De bedrövar den helige ande och sig själva. Och ska överge den här synden som de har. Men det är ett gott tecken att de är bedrövade. Att den helige ande faktiskt finns där i dem och verkar i dem och ger dem bedrövelse. Det betyder att de faktiskt är frälsta. Ingen som är icke-kristen, som älskar synden och vältrar sig i synd, bryr sig om de är frälsta eller inte. De vill leva i sin synd, de älskar det. De bryr sig inte om Gud. De bryr sig inte om frälsningen. De kan ha en falsk kristendom, en falsk religion som låter dem tro att det är okej att fortsätta synda. De känner ingen bedrövelse. För de har en namnkristendom som inte är född av den helige ande. Och de syndar vidare. Som om det inte fanns någon morgondag. Och de har ingen helig ande i sig som blir bedrövad. De har ingen bedrövelse själv. De är bara förhärdade. Och de är inte frälsta. Eller kristna. Men det är ett gott tecken på en sann kristen. Att ja, man kan ha synd som kristen. Om vi säger att vi inte har syndat så bedrar vi oss själva. Och det är ett gott tecken att förstå att då har man ingen frälsningsvisshet för synden på grund av det, utan ska överge det här, fortsätta kämpa emot det, fortsätta sträva efter det som är gott och rätt. Det är en uppmuntran och inte en avrådan när man saknar frälsningsvisshet. Paul Washer har sagt i en video att vad är skillnaden mellan djävulens röst och den helige andes röst? Båda pekar på synden i ditt liv. Djävulen pekar på synden i ditt liv. Den helige ande pekar på synden i ditt liv. Djävulen pekar på synden och säger att du har syndat så mycket så att Gud vill inte ha med dig att göra. Spring så långt bort från Gud som du bara kan. Gå bort ifrån Gud. Du har syndat för mycket. Det är hopplöst. Så säger djävulen. Han är anklagaren, förtalaren, åtalaren. Den helige ande är advokaten, parakletos. Han säger ja, du har syndat så här mycket. Du har syndat mycket mer än vad du ens vet. Jag kan visa dig hur mycket du har syndat, mycket mer än vad djävulen någonsin vill visa dig. Vad är skillnaden? Den helige ande säger att det finns tillräckligt med nåd för all synd. Din synd har inte gjort dig ofrälsbar. Din synd har inte gjort så att Gud vill vända dig i ryggen. Din synd har gjort så att du kan visa upp hur stor nåd Gud har istället. Och du ska fly till Gud och söka frälsning hos honom. Så säger den helige ande. Djävulen säger fly från Gud. Du har syndat för mycket. Den helige ande säger du måste fly till Gud för att få räddning, för du har syndat så mycket. den helige ande är ett sigill för befrielsens dag. Det är beviset. Dålig frälsningsvisshet eller en bedrövad helig ande är ett sigill. Det är ett bevis, ett intyg på att du en dag ska bli befriad. Att du är frälst idag. Och du kommer till sist att bli frälst, bli befriad. Du är beseglad. Jesus har dött, utgjutit sitt blod och frälst dig som utvald. Och du har fått en helig ande som sigill, som handpenning på det utlovade arvet, att du ska få det på befrielsens dag. De två sista verserna här, 31. Han fortsätter väl egentligen att upprepa samma sak. Lägg bort den här bitterheten, den här ruttna orden, häftighet och vrede och allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Det här är sådant som är ruttet. Ruttet tal, förolämpningar, bitterhet. Inte sånt som uppbygger, inte sånt som ger glädje, inte sånt som vill se din broder bli återställd från sin synd och upprättad, utan bitterhet, att vilja slå ner, att hysa agg, att avsky, se till och med sluta skrika. Folk var tydligen så arga på varandra så de stod och skrek på varandra. Det är inte ofta man ser det här, att vi står och skriker på varandra. Förutom den som predikar så höjer rösten. Jag får förstås inte ta som att all form av att höja rösten är fel. Eller att all form av rättfärdig vrede är fel. Han talar om det felaktiga, den felaktiga vreden, den bitterheten, ilskan. Jag vet att många ser det som dåligt när någon predikar och predikar med hög röst, med passion, med inlevelse. För att det, i deras ögon så visar det inte mildhet. Man måste visa mildhet enligt vad de ser det som, att man ska stå och vara timid och snäll. Snäll. Inte höja rösten. Ni kan se vissa kanske pastorer som läser ur papper. Man kan se påven när han sitter och läser en bulla eller vad det är han läser. Han sitter och säger inte så mycket, han bara läser, sitter i sin stol ihopkrympt, trött, med låg röst. Jesus förbjuder inte att höja rösten. Paulus förbjuder inte här att höja rösten. Men det är när det sker av vrede, när det är ett gapande och skrikande, bråkande, orättfärdigt, på ett orättfärdigt sätt. Jesus, han höjde rösten. Han sa till sina lärjungar att det jag viskar i era öron ska ni ropa från taken. Paulus själv, han höjde rösten. Han gick till rätta med Petrus när han hycklade med judarna och hedningarna. Paulus gick öppet och tillrättavisade honom i hans hyckleri. Öppet så att alla såg det. Offentligt så att alla skulle ta varning. Jag tror inte att Paulus här gjorde det på ett tyst eller milt sätt. När det behövs så måste man höja rösten också. Och det är inte fel så länge det är en kontrollerad, en förståelse av att detta är en viktig helgelsefråga, en synd som måste tillrättavisas. Han talar här inte om som ropande eller skrikande eller gapande. Han talar om det här när människor söker sitt eget, när de är ute efter sin egen vinning, när de vill svätta ner andra, de gapar på varandra, bråkar med varandra, upprörda över att jag har inte fått det jag vill ha, den här personen står i vägen, eller den här personen kränkte mig, jag måste sätta dit dem, jag ska ställa till med ett bråk, jag ska såra den här människan fysiskt och psykiskt, jag ska gapa honom i öronen, jag ska göra honom rädd. Lägg bort allt detta, säger Paulus. Lägg bort sånt. Förmana och tillrättavisa med helig vrede, med höjd röst, men inte på ett ruttet och smutsigt, bittert, vredgat, häftigt sätt med förolämpningar, utan med rättfärdighet som mål, med förlåtelse som mål, för att du vill se den här människan omvända sig och bli förlåten. Och så kommer han här till sist: var istället goda eller snälla och barmhärtiga mot varandra, och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Den här personen har kränkt dig. Bli inte arg och bitter och häftig och skrik på den. Förlåt. Ha en förlåtande attityd, för att du vill se den här människan inte bli lika sårad som du blev av honom eller henne. Utan du vill att den här personen som är din broder i församlingen, han talar om bröderna och systrarna i församlingen här. Du vill inte se bråk mellan varandra. Du vill se din broder eller syster komma till omvändelse, komma till besinning, att förstå sitt fel och omvända sig. Du kommer inte med hög röst och skriker och säger massa elaka saker mot personen. Du kommer med godhet, med snällhet. Jag tror att det finns plats för att du ska inte låta någon trampa på dig eller göra dig till en dörrmatta ständigt och jämt. Det måste finnas en gräns. Snällhet, betyder i Bibeln, om vi ska se på biblisk snällhet, så är det inte jämt och ständigt. Och många använder det här att du ska vända andra kinden till. Om någon slår dig på vänstra så ska du vända högra. Eller om någon slår dig på ena kinden så vänd andra till. Och ska du göra så i all oändlighet, bara vänd andra till. Vi måste balansera detta med att vi har våra två kinder. Har du vänt andra kinden så har du ingen mer kind att vända till. Det andra är att Jesus själv säger: om din broder syndar emot dig, så, vad säger han? Låt honom fortsätta synda mot dig. Fortsätt vända kinden. Nej. Om din broder syndar emot dig, så tillrättavisa honom. Om din broder syndar emot dig, så tillrättavisa honom. Och om han omvänder sig, så ska du förlåta honom. Ja, även om han syndar emot dig 77 gånger om dagen, och du tillrättavisar honom och han omvänder sig, så ska du förlåta honom. Men du ska tillrättavisa honom. Du ska se till att han omvänder sig. Inte bara låt personen synda hejvilt mot dig. Bara låt dem smiska dig på kinderna fram och tillbaka utan att säga någonting. Tillrättavisa honom. Och det är inte bara av egoistiskt skäl. Det är inte bara för att personen ska sluta synda mot dig, så att du kan börja må bättre och slipper lida hela tiden. Det är för att du ska vinna tillbaka din broder. Det är för att du vill se din broder komma till besinning, lämna sin syndiga väg, omvända sig, bli mer helgad. Det är inte för din egen skull det här. Det är för din broders eller systers skull som syndar emot dig. Så snällhet är inte att låta någon använda en som dörrmatta, trampa på en ständigt och jämt. Snällhet är att vilja se även, vi talar om bröder och systrar, men även våra fiender, att vilja se dem bli frälsta. Och vi måste även tillrättavisa dem när de syndar emot oss. Vår skyldighet är att tillrättavisa varje synd, även om vi själva är offret. Det är inte så många som tänker på det sättet i kristendomen idag, att vi ska tillrättavisa de som gör fel, eller ännu mindre att vi ska tillrättavisa någon som syndar emot oss själva. Det är många som låter sig bli utnyttjade, bli trampade på, bli dörrmattor. Och vad händer då? Innerst inne blir de här personerna bittra. Till det yttre kan de vara nice guys, snälla, trevliga personer. Men innerst inne så är de bittra på att de ständigt blir utnyttjade, ständigt blir använda som trasmattor. Och de vill eller vågar inte säga ifrån någon gång. Men som kristna är vi skyldiga. Som kristna är vi skyldiga att säga ifrån, att tillrättavisa den som syndar. Och som sagt, inte nödvändigtvis för vår egen, för att vi ska slippa det. Men det, vi räddas från bitterhet. Men de kanske kan sluta med det här. Men det är också för att den personen ska bli frälst och förlåten. Och det stora motivet, den stora motivationen till allt Paulus går tillbaka till här, det är: förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Vi vet hur vi har levt. Vi vet hur vi har syndat mot Gud. Vi vet hur vi har blivit förlåtna. Inte bara genom att Gud knäppte med fingrarna och sa jag förlåter er. Gud tillrättavisade oss. Han sände någon i våran väg som predikade, som förmanade oss för våran synd, som gav oss insikt om vår synd. Han själv verkade med den helige ande så att vi fick sann syndanöd och insikt och förstod att vi gjort fel. Och han gav oss omvändelse från våran syndiga väg. Det är så förlåtelsen sker mellan människor och Gud, genom tillrättavisning och omvändelse och tro på Jesus Kristus. Det krävdes till och med en betalning, ett offer, för att förlåtelsen skulle ske för oss. På det sättet har Gud förlåtit oss. På så sätt ska vi också förlåta varandra. Gud gav oss tillrättavisning. Gud gav oss utrymme att omvända oss och bli förlåtna. Han valde inte att straffa oss direkt med vrede och fördöma oss direkt. Och vi som kristna ska förlåta varandra på samma sätt, inte med bitterhet och vrede, att slå varandra eller bråka med varandra, men tillrättavisa, förmana, ge rum till omvändelse. Och om någon som inte är troende nu lyssnar, Gud är full av barmhärtighet och nåd över all synd, över varje syndare. Det faktum att du här just nu får höra det här ordet, du får höra om synd, du får höra om människans natur, du får höra om den helige andes verk. Det är Gud som talar till dig och förmanar dig just nu. Kanske ska du bli bedrövad över din synd i denna stund. Må Herren verka i ditt hjärta. Må du se din synd och förstå att syftet är inte att du ska fly bort från Gud, att allting är för sent, att du har syndat för mycket. Målet är att du ska fly till Gud för att få frälsning. Frälsning finns i överflöd. Förlåtelse och barmhärtighet finns evigt överflödande. Gud är villig och mäktig att förlåta de värsta av alla syndare. Och det är bevisat genom att han sände sin enda son till att dö och ta straffet i deras ställe. Om ni lyssnar nu, så omvänd er och förtrösta på Jesus. Ångra er synd. Tro på Jesus, på hans död och uppståndelse. Låt oss avsluta med bön. Herre, vi kommer inför dig. Vi tackar dig för din nåd, din barmhärtighet, ditt exempel på förlåtelse, ditt exempel på nåd. Och att vi är dina barn, vi är frälsta genom din nåd. Du har förmanat oss, du förmanar oss med den helige ande som är i oss. Vi vet många att vi syndar mycket och det smärtar oss. Herre, sluta aldrig att bli bedrövad inombords och ge oss bedrövelse när vi syndar. Hjälp oss att bättra oss, hjälp oss att hämta från dig all kraft vi behöver. Hjälp oss våga förmana varandra. Ta bort ta bort den här falska uppfattningen att vi ska bara vara snälla och låta alla bara behandla oss illa som de vill. Att vi slipper ansvaret att förmana även de som syndar mot oss. Få bort den här rädslan som finns hos många av oss. Gud, vi är dina barn. Vi ska leva på nya sätt. Vi ska vara nya varelser och skapelser. Hjälp oss följa ditt ord. Hjälp oss använda rätt ord. Inga smutsiga ruttna ord. Hjälp oss ha rätt attityd i allt. Vi ber allt detta i Jesu namn. Amen.